30 juni 1994. Ja, så här går det till i sportvärlden.
God kväll. Världens bästa fotbollsspelare, argentinaren Diego Maradona, fuskade. Han använde dopingmedel. Det internationella fotbollförbundet meddelade för bara några minuter sedan att Maradona är avstängd sedan fusket avslöjats. Men redan innan det beskedet kom så hade den argentinska lagledningen skickat hem sin toppspelare.
Punto 3. En vista de esta decisión, la FIFA estudiará los aspectos disciplinarios de este caso después de la Copa Mundial. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. Sir.
Även Maradonas B-prov visade sig alltså innehålla det lätt uppiggande medlet efedrin. FIFA, det internationella fotbollförbundet, har för bara några minuter sedan här i Dallas meddelat dom i fallet. Maradona avstängs från all fotboll i detta VM. Argentinas fotbollförbund har handlat snabbare än FIFA genom att stryka Maradona från VM-laget för ungefär en timme sedan. Efter VM kommer frågan om ytterligare avstängning upp igen. Argentina behåller sina poäng trots dopingfallet med Maradona.
Den svenska statsskulden ökar och ökar. 30 juni 1994.
Idag försvinner en fjärdedel av varje hundralapp vi betalar i statsskatt till räntebetalningarna. Och ändå så ökar hela tiden statens skuld. När tjänstemännen på Riksgälden nu är ute i världen och letar efter folk som vill låna ut pengar till svenska staten så måste de erbjuda rekordhöga räntor. Idag kom OECD, västvärldens ekonomiska samarbetsorganisation, med en konjunkturrapport för Sverige för i år och nästa år.
OECD riktar en väldigt skarp varning till de svenska politikerna. Lyckas ni inte få till en budget utan att tvingas låna och låna ännu mera pengar för att klara de dagliga utgifterna? Ja, då förlorar omvärlden i tilltro till svenska staten. Och det betyder bara en sak, ännu högre räntor och ännu sämre ekonomi.
Hur bemöter då den högsta av Sveriges politiker OECDs varning?
Senast igår talade vi om vad som kan göras på förtidspensioneringens sida. Vi har gjort det när det gäller pensionssystemet till betydande del. Vi har gjort det när det gäller kommuner och landsting att vi ska hålla igen och se till att det inte blir någon real ökning av utrymmet där. Så att på punkt efter punkt har vi gett de besked som Socialdemokraterna vägrar att ge. Och det är sånt som långsiktigt ger trovärdighet.
Men Socialdemokraterna i sin tur ger inte mycket för regeringens trovärdighet eftersom regeringen också vill införa ett nytt bidrag, vårdnadsbidraget.
Fullständigt horribelt. Vi kommer omedelbart att avskaffa vårdnadsbidraget.
Ja, men ni har visat på att ni kan avskaffa vårdnadsbidraget. Ni kommer att höja ett antal skatter. Men vilka besparingar utöver vårdnadsbidraget har ni presenterat?
Ja, så det är ingen dålig besparing. Att hushållen, familjen...
Anser du att det räcker?
Jag anser att den politik som vi har lagt är en sammanhållen ekonomisk politik som mycket bättre skulle få upp den inhemska efterfrågan i den svenska ekonomin än den regeringen har lagt.
Och medan regeringen och oppositionen beskyller varandra för bristande trovärdighet när det gäller att få ordning på statens finanser så ökar statsskulden för varje timme och räntorna med den.
Vi får väl hjälpa till allihop som det är nu också, men det blir väl kommande generationer som får ta det tyngsta läset, tror jag.
Juni 1994. Sverige.
Nästan varannan svensk tar idag med sig egen mat till jobbet. Det har blivit för dyrt att äta i personalmatsalen sedan subventionerna slopades i den stora skattereformen för 3 år sedan. För personalrestauranger och storkök har det här blivit ett hårt slag.
36 000 köttbullar. Så många köttbullar kan den här maskinen spotta ut i timmen när den går för fullt. Men det var länge sedan den här fabriken gjorde det. Och därför måste köttbullsmaskinen stå stilla då och då. För här på Svenska Nestlé har produktionen av storköksmat minskat med 15-20% sedan toppåret 1989. Det motsvarar 3 miljoner kilo mat eller 9-10 miljoner portioner. För en industri som hela tiden levt i medvind är det här ett hårt slag.
Ja, jag tycker det är fruktansvärt med de subventionerna som har tagits bort och belastar företaget på ett helt annat sätt än idag.
Italien, 1 juli 1994.
I Italien avgick styrelsen och vd:n för den statliga televisionen Rai igår kväll. Detta sedan det stod klart att Silvio Berlusconis högerregering ville driva igenom sin egen ledning för den italienska tvn. Premiärministern, som själv äger de konkurrerande privata tv-kanalerna, kommer nu att dominera hela tv-utbudet i Italien.
Rai, husbondens röst. Ja, så lyder den sexspaltiga rubriken på den ledande dagstidningen La Repubblicas första sida idag. Styrelsen för den statliga tvn Rai avgick självmant tillsammans med företagets vd när det stod klart att Berlusconis avsikt var att sätta sina egna i ledningen. Regeringen hade också låtit förstå att styrelsens treårsplan för att sanera det delvis licensfinansierade företaget skulle kastas i papperskorgen. När mediaentreprenören Silvio Berlusconi slängde sig in i valrörelsen tidigare i år ansågs han ha haft ett otillbörligt försprång såsom ägare av det privata tv-monopolet i landet. När han utsågs till regeringschef trodde de som fortfarande hoppades på demokratins spelregler att han skulle göra sig av med sina egna kanaler. När så inte skedde förutsattes ändå att Berlusconi skulle ligga lågt i alla tv-frågor och hålla händerna borta från sin egen konkurrent Rai. Så blev inte fallet utan tvärtom. Berlusconi satte sitt tidigare hot mot den statliga tvn Rai i verket. Italien är nu unikt i världen, skriver idag tidningen La Repubblicas respekterade chefredaktör Eugenio Scalfari. Premiärministern kontrollerar nu personligen all tv i hela landet och Italien har fått sin storebror. Och Scalfari skriver att om italienarna nu inte förvandlas till en skockfår så skulle det visa på en enastående motståndskraft hos det italienska folket. Den fåfänge Berlusconi, som skäms för sin flint och kortvuxenhet, behöver inte oroa sig för elaka kameravinklar när de stora industrinationerna samlas för G7-mötet i Italien nästa vecka. Titti Nylander, Bryssel.
Första juli 1994. Tyskland.
Idag tar Tyskland över ordförandeskapet i den europeiska unionen, EU. Det är den största och ekonomiskt i särklass tyngsta medlemmen som nu tar över ledningen. Och Tyskland är dessutom ett land som har betytt mycket för de europeiska strävandena.
Tyskland är den europeiska unionens tyngsta medlem i kraft av sin starka ekonomi och numera, efter 1990 års återförening, också landet med den i särklass största befolkningen. 80 miljoner tyskar ger betydande nettobidrag till unionens verksamhet. Ett förhållande som diskuteras med allt större allvar och ifrågasättande eftersom den egna återföreningen har blivit så dyr. Tyskland var med från början när Europa, som EU lite självgott kallar sig, bara hade 6 medlemmar. Nu är de 12 och blir kanske 16 redan vid årsskiftet. Tyskland betyder mycket i arbetet med den senaste utvidgningen och det är också det första landet som har godkänt de 4 väntande medlemmarna och alltså har gjort det innan 3 av länderna själva har sagt ja eller nej på riktigt. Den här rollen som den europeiska integrationens drivande kraft är ett resultat av de bittra minnena från 2 världskrig. Genom att särskilt vårda förhållandet till Frankrike har de båda länderna i praktiken blivit Europas hjärta. Tyskland har länge kunnat vifta med tunga D-mark när andra länder har varit skeptiska till allt som gemenskapen velat ta sig före. D-marken är fortfarande starkast av EUs valutor, men den behövs i större utsträckning på hemmaplan. Det här har fått till följd att den tyska politiken nu mer riktas in mot det som påverkar människors vardag. Bonn-regeringen har själv deklarerat att bekämpandet av arbetslösheten och miljöpolitiken ska bli det som sätter tysk prägel på det närmaste halvåret. Tillsammans med Frankrike, som tar över ordförandeskapet vid årsskiftet, vill Tyskland också lägga grunden för mer långsiktigt arbete i EU. Men Bonn-regeringen fick en besvärlig start genom att toppmötet på Korfu misslyckades med att hitta en ny ordförande i EU-kommissionen. Utrikesminister Klaus Kinkel får nu sätta hög fart och lösa den besvärliga frågan. Något som han antagligen är rätt nöjd med. Kinkels dilemma är att de tyska liberalerna har gjort mycket dåliga resultat i de senaste valet. Något som också ger förbundskansler Helmut Kohl anledning att oroas. I oktober är det val igen till förbundsdagen och misslyckas liberalerna också där så blir Kohls position ytterst osäker. Men Helmut Kohl och Klaus Kinkel kan se de närmaste månaderna an med tillförsikt. Ordförandeskapet i EU ger dem rikliga tillfällen att framträda som betydande statsmän och europeer. Och det är en sak som nästan alltid givit god utdelning i valen. Reinhard Krause, Berlin.
Första juli 1994, före detta grillaledaren Arafat återvänder från exil till Gazaremsan och Jeriko.
Och kväll här är Aktuellt 18. Efter 27 år i exil så inledde PLO-ledaren Yasser Arafat idag sitt 3 dagars besök på Gazaremsan och i Jeriko.
Arafat kommer hem till smattrande automatvapen. Han möts av hundratusentals jublande palestinier. Säkerhetsuppbådet är mycket omfattande men har svårt att hålla tillbaka de extatiska människomassorna. Arafat har under långa ockupationsår varit palestiniernas samlade hopp. Hans person har i myterna blivit övermänsklig, odödlig. Hans bild har alltid funnits överallt. Men nu är han här. Han finns. Du kan se honom. Du vill ta på honom. Han är Palestina.
Detta är Arafats största politiska seger. Världens mest berömda flykting har kommit hem.
Idag vill alla glömma verkligheten. Sopa undan eländet. Fira Arafat och den så kallade friheten. Blunda för barnen som lever på sopbergen. Blunda för de öppna avloppen som gör barnen sjuka. Blunda för bristen på medicin. Blunda för arbetslösheten som fördjupar fattigdomen.
We have a lot, maybe 90% are jobless. They are not working. We have some of them are homeless as well.
Armodet utnyttjas av de muslimska extremisterna. Inte bara genom våldspredikan. Tron skänker tröst. Och de så kallade fundamentalisterna samlar in pengar till dem i värst nöd. Fredagsbönen är långt viktigare än Arafats ankomst. Han ses här som en förrädare som sålt deras hem. För dessa människor är flyktingar från städer och byar i dagens Israel. Arafat behöver pengar för att folkets kärlek ska bestå. Av utlovade utländska miljarder syns ingenting. Där alla hoppats att hamnen skulle börja byggas för månader sedan syns bara samma gamla vrak. Ryktena sprider sig snabbt i missmodet. Det är ledarna som förskingrat pengarna, viskas det på gatan här i Gaza. Det är ett hot mot Arafat och hans ledarskap. Men denna historiska dag välkomnar alla olika palestinska fraktioner Arafat. Hårt kritiserad för diktatoriska metoder och felbedömningar, han är Arafat. Han är drömmen om ett hemland, han är Palestina, han är tillbaka.
13 september förra året, Arafat skakar hand med de israeliska ledarna på Vita husets gräsmatta. Ett avtal om provisoriskt palestinskt självstyre i Jeriko, Gaza undertecknas. Men det krävdes ytterligare ett halvår av sega förhandlingar innan parterna enats i detalj. Men sedan palestinsk polis tagit över efter de israeliska styrkorna är knäckfrågan. Hur ska demokratin sjösättas i ett socialt, ekonomiskt och politiskt kaos?
There is a will. The Palestinian people are extremely critical, extremely aware, extremely possessive of their democratic rights, and in many ways very intrusive. They refuse to be passive or on the receiving end. So I think in this sense, yes, there will be a great thrust towards democracy, but at the same time it's not going to happen by default or by itself.
Idag finns ett begränsat kommunalt självstyre, men inte mycket på plats. Polisen, en finansminister och nu en besökande president. När det kan bli politiska val är diffust. Första steget är att få myndigheter att fungera. PLO ber nu Världsbanken att få ut så mycket som möjligt av utlovade 10 miljarder. Men judiska bosättare på Västbanken och runt Gaza visade idag sin oförsonlighet mot det palestinska självstyret. Demonstranter skrek ut sin vrede mot att Arafat mottas som en statsman. Efter 27 år i exil återvände PLO-ledaren i triumf. Men i april 96 löper det palestinska mandatet ut och då börjar förhandlingen om Gaza och Jerikos långsiktiga status.
Sverige, 1 juli 1994. Skandia orsakar oro på räntemarknaden.
Räntorna steg kraftigt idag igen. Och den här gången var orsaken att det kommit fram att försäkringsjätten Skandia nu vägrar att befatta sig med svenska statsobligationer. De särskilda papper som staten använder när den lånar för att täcka budgetunderskottet.
Här är mannen som idag fick räntorna att än en gång skjuta i höjden. Han har många gånger tidigare varit i blåsväder för vad han har sagt och gjort. Och nu är det dags igen. Björn Wollrat, chef för försäkringsjätten Skandia, gav i förra veckan sina medarbetare orden. Vi köper inga fler statsobligationer förrän politikerna talar om hur de tänker spara i budgeten.
Vi befinner oss i ett exceptionellt läge. Jag menar, var fjärde dag så ska staten ut med 1 miljard i räntor. Och det bara ökar. Och det är klart det är 100 miljarder om året ungefär. Och det är belopp av den storleksordningen att snart så finns det, går alla pengarna åt till att betala en gammal skuld. Då.
Björn Wollrat är inte ensam om att klaga över den stora statsskulden. Flera företrädare för industrin har redan gjort det före honom. Och så sent som igår varnade också OECD, Sveriges politiker, för att de måste ta problemen på allvar. Men dagens utspel av Wollrat ifrågasätts ändå från flera håll.
Ja, jag har sagt att jag tycker att våra riksgäldskontokunder och privatobligationsköparna gör en bättre analys än vad Björn Wollrat gör. De inser att räntorna är höga nu, alltså att priset på obligationer är låga. Då är det dags för en långsiktig placerare att gå in och köpa.
Ja, jag tycker kanske inte att det var så där väldigt lyckat elefantinhopp, men nu är det gjort och nu så tror jag ändå att det har det goda med sig att valrörelsen kommer att handla om det som ur svenska folkets synpunkt på lång sikt är viktigast, nämligen budgetfrågorna, hur vi ska komma till rätta med statsskuldens ökning.
Obenhörligen ökar statsskulden dag för dag. Bara de tre senaste åren har den fördubblats till ofattbara 1200 miljarder kronor. Räntan på skulden kostar varje svensk 2000 kronor i månaden. Och för att finansiera skulden tvingas staten att låna, och det gör den bland annat med statsobligationer, alltså det värdepapper som Skandia nu inte vill köpa.
Direkt när penningmarknaden öppnade i morse blev reaktionen mycket kraftig på Skandia-chefens uttalande. Ett uttalande som enligt penningplacerare kom i ett mycket känsligt läge efter den senaste tidens oro på penningmarknaden.
De följer får i att marknaden blir ännu mer orolig än vad den redan är när en av de största placerarna historiskt sett går ut och säger att han inte tänker finansiera statsskulden mer.
Nu kom det här en fredag. Vad kan det här betyda för måndagen och de efterföljande dagarna?
Den här oron är ju tvådelad så att säga. Ett är den internationella obligationsmarknaden som också är oroliga, vilket får återverkningar på den svenska. Och sen då ett svenskt inhemskt problem med den extremt stora statsskulden. Så här stökigt som vi har sett idag tror jag inte det blir nästa vecka.
Vad tycker du om sådana här utspel som görs av en person?
Ja, det är väl kanske lite oansvarigt när de har en sån betydande position inom svensk finansvärld och går ut och uttalas på det sättet.
Även utanför växlingskontoren växte köerna. Såväl semesterresenärer som oroliga kunder ville växla svaga kronor till stabilare valutor.
Vi säljer gott om dollar, D-mark och även schweizerfranc.
Märker man att det är folk som egentligen inte skulle resa som också växlar, som inte egentligen behov av?
Den vanliga turisten växlar kanske för 10-15 000, men här rör det sig om uppåt 100 000 kronor, en del transaktioner.
Socialdemokraternas ekonomiska talesman Göran Persson menar att dagens ränteuppgång är ett bevis på att regeringen har förlorat kontrollen över den ekonomiska utvecklingen och kräver därför att riksdagens finansutskott omedelbart inkallats trots att riksdagen har sommarlov. Och som en följd av oron på räntemarknaden så föll Stockholmsbörsen idag med 2%. Omsättningen var 1,5 miljarder kronor. Svensk Fastighetskredit beslöt också idag att höja räntan på bostadslån.
Först juli 1994, USA sätter ytterligare press på Haiti.
Flyktingströmmen från Haiti till USA fortsätter. Igår drunknade ett 30-tal haitiska flyktingar när deras båt kapsejsade. Och i natt så gav FNs säkerhetsråd klartecken för en militär insatsstyrka som ska kunna bege sig till Haiti när militärdiktaturen där lämnar ifrån sig makten.
Tonight's resolution reaffirms the international community's determination to provide assistance to restore democracy in Haiti and rebuild the country. It also reaffirms our message to the military leaders. It is time now for them to go.
Resolutionen ger alltså USA klartecken att skicka en militär styrka till Haiti efter det att militärjuntan överlämnat makten till den folkvalde presidenten Jean-Bertrand Aristide som störtades för 3 år sedan. Men juntan har trots sanktioner ännu inte visat några svaghetstecken. Och i Washington viskas det nu om en tidigare amerikansk militär insats för att avsätta juntan. Inte minst på grund av den enorma flyktingström från Haiti till USA som blivit ett rejält politiskt problem för president Clinton.
This is far and away the Coast Guard's biggest rescue operation since World War II.
För att lätta på trycket har Clinton öppnat ett flyktingläge vid den amerikanska flottbasen Guantanamo på Kuba. Bara den senaste veckan har den amerikanska kustbevakningen stoppat 200 båtar med cirka 5000 flyktingar på väg mot Florida.
Andra juli 1994. Så här kan ett fotbolls-VM urarta i ett lag.
God kväll. Colombias VM-back i fotboll, Andres Escobar, sköts tidigt i morse ihjäl utanför en restaurang i huvudstaden Medellin. Colombia slogs ut ur fotbolls-VM och besvikna supportrar har hotat både spelare och ledare efter misslyckandet.
Ödesstunden. USA anfaller mot vänster. Escobar ska blockera ett skott från USA. Istället självmål. USA vinner med 2-1. Colombia, favorit till VM-titeln, på väg ut ur turneringen. Escobars självmål. Hans dödsdom. 10 dagar efter självmålet skjuts han med 12 skott i ryggen. Tidigt i morse. Utanför en nattklubb i Medellin hejdades Escobar av 3 män som började bråka om hans insatser under VM. Tack för självmålet, sa en av mördarna och sköt. Tusentals sörjande colombianer samlades idag vid mordplatsen. Många demonstrerade sin vrede över dådet. Internationella fotbollsförbundet säger att man inte vet om mordet var upplösningen av ett gräl eller ett uppdrag att mörda Escobar. Mordet kan ha beställts av knarkmaffian, Medellin-kartellen, rik på inflytande och pengar. Förmögna narkotikahandlare satsade stora summor på Colombia som VM-segrare. Pengar som nu är förlorade. Narkotikahandlarna, som tidigare låtit mörda kritiska fotbollsspelare, har hjälpt Colombia till en första plats i världen. Räknat i mord per invånare leder Colombia världsstatistiken.
2 juli 1994. Den ryska maffian är installerad i Sverige.
Den ryska organiserade brottsligheten har börjat starta företag i Sverige. Den svenska rikskriminalen tror att de här företagen ska användas som filialer för verksamhet här i landet. Och därmed riskerar Sverige att drabbas av den våldsamma ryska brottsligheten.
Den ryska ekonomiska brottsligheten. Än så länge på hemmaplan i Moskva. Men nu har den svenska rikskriminalens ekorotel upptäckt att ryska ekonomiska brottslingar har börjat starta företag i Sverige. Och polisen på Kungsholmen i Stockholm misstänker att de här företagen inte bara ska användas till penningtvätt utan också till operationer i Sverige.
Vi känner till några företag som är under inflytande av de här grupperna i Sankt Petersburg och baltiska staterna.
Förekommer det också något samröre mellan svensk och rysk organiserad brottslighet eller forna Sovjetunionen då?
Ja, det förfaller så. Vi ser det att personer från de här ryska ligorna besöker Sverige på inbjudan av kända svenska ekonomiska brottslingar.
Våldsinslag, tror ni att det finns en risk att det blir ett inslag här hemma också?
Det finns säkert anledning att vara väldigt uppmärksam och vara beredd på att det kan dyka upp den här typen av verksamhet som du tänker på här med riktigt kraftiga våldsinslag alltihopa.
Moskvapolisens egna bilder på kampen mot den organiserade brottsligheten som nu prioriteras eftersom den hotar själva demokratin. Men en av Moskvas polischefer varnar nu för att Sverige kan råka ut för någonting liknande.
Думаю, что от этого будет хуже в социальной сфере. Так, то есть возникнет психологическая напряженность, неудовлетворенность, психологический дискомфорт, я бы сказал.
Juli 1994, Rwanda.
Rwandas huvudstad Kigali tycks nog vara på väg att falla i rebellernas händer. 100 000 människor är på flykt till västra Rwanda. Tutsinas rebellstyrkor kontrollerar nu mer än halva landet.
De flyr undan gerillans offensiv med allt vad de orkar och kan ta med sig. 100 000 människor, mest hutu, som nyar sig av när Tutsi-gerillan stärker sitt grepp om Kigali och flera andra städer. Gerillan kontrollerar nu tillfartsvägarna in till huvudstaden. Och idag blir också fransmännen för första gången indragna i eldstrid med Tutsi-gerillan. Det var medan soldaterna höll på att försöka evakuera föräldralösa barn och nunnor från staden Butare i södra Rwanda. Ingen skadades dock under skottlossningen.
4 juli 1994.
Efter en helg av våldsam granatbombardemang ryckte idag rebellerna från Rwandas patriotiska front, FPR, in i centrala Kigali. Enligt FN hade regeringstrupperna då bara kontroll över sitt eget högkvarter och i eftermiddag stod det klart att Tutsi-rebellerna tagit över hela stan. Det är oklart om samtliga regeringsstyrkor gett upp, men just nu pågår i alla fall inga strider i Kigali. FNs talesman på platsen Jean-Guy Plant bekräftar för brittiska BBC att nyckelposteringarna har tagits av rebellerna. Jublande FPR-soldater strömmade in i centrum, trötta och våta, men på synnerligen gott humör vinkade de till journalisterna medan de lugnt besatte olika ställningar i stan. Jag är så lycklig, jag har drömt så länge om att åter få gå på Kigalis gator, sa FPR-ledaren överste Frank Mugambe. Han berättade att det inte hade varit mycket i strider när FPR till slut gick in. Hundratals regeringssoldater flydde ur stan i hopp om att nå den sydvästra delen av landet, den enda del regeringen tycks ha kunnat försvara. FPR kontrollerar 2/3 av Rwanda. Om regeringen nu tvingas ge upp försvaret av huvudstaden kan FPR sätta in alla styrkor i anfallet söder och västerut, där även idag pågick strider på flera fronter. Butare, den andra större staden under regeringens kontroll, har i med nyhetsbyrån Reuters också fallit i eftermiddag efter flera dagars intensiva attacker. Och här tycks konflikten mellan rebellerna och den franska fredsstyrkan bli allt allvarligare. Enligt fransmännen drev FPR tusentals civila framför sig som en sköld under sin snabba framryckning mot Butare. Strax intill i staden Gikongoro finns en fransk trupp som försöker skydda evakuerade flyktingar. Och nu säger fransmännen att de tar till våld om det krävs för att försvara flyktingarna. Truppens befälhavare säger sig ha fått order om att inte släppa in rebellarmén i stan utan stoppa deras vidare framryckning västerut och upprätta en fredszon för flyktingar nära Botaren. Det innebär i så fall en markant upptrappning av det franska engagemanget i Rwanda som ju enbart ska vara humanitärt. Den franske befälhavarens ordval nu i eftermiddag var påfallande tufft. Hit men inte längre, om någon hotar civilbefolkningen skjuter vi utan tvekan. FBR svarar att detta är en ren krigshandling eftersom fredszoner aldrig kan bli annat än gömställen för Hutu-armén. Frankrike är medansvarigt för hundratusentals människors död genom sitt stöd till Hutu-regeringen, heter det. Vi vill undvika konfrontation, säger en FBR-talesman i Bryssel till nyhetsbyrån AP. Men om fransmännen ställer sig mellan oss och mördarna, ja då blir det bråk. Frankrike ska nu flyga in förstärkningar till de blott 100 männen i Gikongoro. Dessa blev igår stoppade av rebellerna i en vägspärr där de evakuerade flyktingar från Botare och kunde då inte förhindra att en regeringssoldat som deserterat slets ur en av de franska militärbilarna och avrättades. Finn Norgren, Johannesburg.
Ekot har varit i kontakt med FN-styrkans talesman majoren Jean-Guy Plant och han berättar att det är tämligen lugnt i Kigali nu.
The civilians, well, I saw perhaps 200 civilians are moving around in the city, but not in a state of panic, no mass refugee movements, no, I would say the city itself was very calm.
Major Jean-Guy Plant berättar att staden är mycket lugn och tyst. Vanliga människor vågar sig ut och det finns inga spår av panik eller massflykt. Sen tidigt i morse har det varit tyst och det är ett lugn som både major Plant och hans tappra lilla FN-styrka kan behöva. Liksom alla ruandier som genomlevt månader av krigshelvetet i Kigali. Jean-Guy Plant åkte runt i centrala Kigali vid middagstid idag och han berättar.
Some of the important buildings that are located in the center of the town had been taken over by the rebel forces. By that I mean, for instance, Radio Rwanda, the headquarters of the army, a large refugee camp called...
Radiostationen, arméns högkvarter och ett stort flyktingläger är ställen som tagits över av rebellerna. Andra ögonvittnen berättar att rebellerna hälsades av jublande tutsier, särskilt de som suttit fast i regeringskontrollerade fickor i stan hela tiden hotade till livet. Men för Hutu-befolkningen är rebellsegern inte säkert något som hälsas med jubel. Med bland de flyende soldaterna och Hutu-milisen finns oräkneliga civila hutuer som inte vågar stanna i Kigali när den nu kontrolleras av den tutsi-dominerade rebellrörelsen Rwandas patriotiska front.
Och det var Marianne Kilberg som var reporter.
Bosnien, 5 juli 1994. Fredsmäklare tappar aldrig sugen.
Det har tänts ett nytt fredshopp. De stridande parterna i Bosnien har nu 2 veckor på sig att ta ställning till ett så kallat fredsultimatum. Den här fredsplanen presenterades i Genève ikväll av utrikesministrarna från USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Ett mycket viktigt steg mot fred, säger USAs utrikesminister Warren Christopher. Planens delning av Bosnien innebär att serberna nu tvingas lämna stora områden som de för närvarande kontrollerar.
Femte och 6 juli 1994, Haiti.
Det amerikanska trycket mot Haiti hårdnar. USA har beslutat skicka ytterligare 4 krigsfartyg till området som ska hjälpa till om amerikanska medborgare behöver evakueras från Haiti. Samtidigt skördas nya offer bland de haitier som på bräckliga farkoster försöker fly.
Han drunknade när den överlastade träbåten slog runt bara 300 meter från land. Kanske var det 350 flyktingar som var på väg mot Florida. Många var fripassagerare och det uppstod bråk ombord. Amerikanska kustbevakningen har snappat upp mer än 10 000 flyktingar sedan USA:s blockad mot Haitis militärjunta för knappt 2 veckor sedan. Olyckan igår är den andra och resultatet av en närmast panikartad flyktingvåg från fattigdom, isolering och politisk förföljelse. Flyktingarna har haft rätt att söka politisk asyl i USA, men ikväll meddelade Vita huset att alla båtflyktingar ska hänvisas till så kallade skyddade hamnar i Panama. Bill Clinton funderar nu på en militär intervention för att återinsätta den demokratiskt valde president Aristide på Haiti.
Tusentals haitier de senaste dagarna flytt sitt hemland per båt. Och nu sänder USA krigsfartyg till farvattnen kring Haiti.
Inga haitiska båtflyktingar kommer att få politisk asyl i USA. Det meddelade igår William Gray som är president Clintons speciella rådgivare när det gäller Haiti. Bara haitier som går till den amerikanska ambassaden i hemlandet kan nu komma i fråga för politisk asyl. Men den amerikanska kustbevakningen kommer även i fortsättningen att plocka upp de haitier som trots allt fortfarande väljer att fly i sina små båtar. De båtflyktingar som anses vara utsatta för fara i sitt hemland kommer sen att få en fristad i bland annat Panama och på den karibiska ön Antigua. Där får flyktingarna stanna temporärt tills situationen i hemlandet förbättrats. Men någon politisk asyl i USA får de alltså inte. Clintons ändrade inställning kommer efter det att den amerikanska kustbevakningen bara i måndags plockat upp drygt 3200 haitiska båtflyktingar. Fler än någonsin tidigare på en och samma dag under de senaste 13 åren. Och det var ju också i måndags som drygt 150 haitier så tragiskt drunknade när deras båt välte ute på havet. Totalt i år har USA tagit emot närmare 15 000 båtflyktingar. De flesta av dem har kommit sedan i mitten på juni. Och det här är en utveckling som president Clinton nog inte räknade med då han för en kort tid sedan senast införde nya regler för hur de här flyktingarna ska bemötas. Då var budskapet att alla skulle förhöras till sjöss. Tidigare hade flyktingarna skickats tillbaka direkt utan en chans att tala för sig. Igår meddelade också det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon att 4 krigsfartyg ska skickas till farvattnen runt Haiti. William Gray förnekade igår att detta innebär att USA förbereder en invasion just nu. Men det Gray sa var bara att ingen invasion kommer att ske inom de närmaste dagarna. Vad som sen händer sa han inget om. Politiska bedömare här tror att president Clinton nu försöker skrämma militärjuntans ledare Raul Cedras till att lämna ifrån sig makten. För de 2000 marinsoldater som finns ombord på de här fartygen räcker långt om USA trots allt bestämmer sig för att krossa militärregimen på Haiti. Men hittills så har ju inte Cedras låtit sig skrämmas. Silla Benke, New York.
Femte juli 1994. På väg mot begreppet Palestina.
Just det, PLO-ledaren Yasser Arafat, han kom idag till Jeriko på Västbanken. Betydligt färre än väntat hade slutit upp för att hylla honom. Judiska bosättare hade nämligen blockerat tillfartsvägarna till Jeriko. I sitt tal lovade Arafat en större palestinsk stat styrd från Jerusalem, men Israels premiärminister Isaac Rabin säger i en snabb kommentar att frågan om Jerusalem inte är förhandlingsbar.
Israel's position is very clear. Jerusalem is united under Israel's sovereignty and our capital for it.
USA:s president Clinton på rundresa i Europa besöker bland annat baltländerna 6 juli 1994.
Jubel när Lettland fick historiskt besök av USA:s president som tror att ryska trupperna snart är borta. Och kväll, först till den amerikanske presidenten Bill Clintons Europaresa. Nu ikväll så är han i Warszawa där han tagits emot av sin polske kollega Lech Wałęsa. Men tidigare idag gjorde Bill Clinton ett blixtbesök i Lettlands huvudstad Riga där han samtalade med de tre baltiska presidenterna. Och bland annat utlovade han ett par hundra miljoner kronor i bistånd. Dessutom talade han om de ryska truppernas tillbakadragande och vikten av solidaritet.
Lettland visar upp sin allra bästa sida för den amerikanske presidenten. Och han möttes med ett enormt jubel vid frihetsmonumentet idag.
That is historical visit. That is support. That is signs that United States supports our foreign and internal economic policy.
Men det finns de här i Riga som är betydligt mer skeptiska till Clintons besök.
If our government interprets his visit and his speeches as a complete support of its politics, it will lead to more and more aggressive violation of non-citizen or non-Latvians.
Ryssarna i Lettland är oroade. Parlamentet röstade nyligen för en lag som skulle göra det närmast omöjligt för 300 000 ryssar att få lettiskt medborgarskap.
Вот. Здесь у меня от брака осталась дочь Кристина. Она сейчас, в принципе, увольнение с работы. Все, что я добиваюсь, это нормально работать здесь и проживать рядом с дочерью.
Lettland är det land i Baltikum vars befolkning påverkades mest under den 50-åriga ryska ockupationen, men har gjort allt för att göra sig av med den tunga delen av sin historia. Ryska gatuskyltar har målats om och de ryska trupperna ska snart vara ute. Men hundratusentals ryssar bor kvar och det är fortfarande känsligt.
Es pilnīgi piekrītu, ka viņi kā teritoriju uzskata šo valsts sev par tuvāku. Arī tieši latviešu tautas demografiskais stāvoklis, jo citās Eiropas valstīs. But Latvia, that's 52-53%.
Today we rejoice, for only one force rules in Estonia, in Latvia, in Lithuania, and that force is freedom.
Frihet utan tolerans. Det är ofullbordad frihet, säger president Clinton här idag. Och det är att en sån frihet ska få regera i Lettland som många ryssar här är rädda för. Och som de diskuterar livligt bara några kvarter härifrån.
Главный оккупант Клинтон.
Я русский и не гражданин, и тем не менее я не вижу проблемы для себя с точки зрения натурализации. Нет такого противоречия, которое могло бы привести к какому-то серьезному антагонизму. Я вижу только сегодня хочет решить свои проблемы за счет нас.
Och kanske är det den attityden av försoning som de politiska ledarna hoppas skapa, bland annat med Clintons besök här. Själv var han i alla fall mycket nöjd med dagen.
Jag fick då de tre baltiska presidenterna och deras folk höra vad de ville höra från Bill Clinton idag. Ja, de fick höra att USA är berett att ge politiskt och ekonomiskt stöd för att stärka den nyvunna friheten och självständigheten i Baltikum. Men de fick inte höra att USA är berett att ge mer handfasta säkerhetsgarantier. Men det visste de redan. De baltiska staterna får tills vidare nöja sig med USAs försäkran att Ryssland inte inom NATOs partnerskap för fred ska få återupprätta den gamla sovjetiska inflytelsesfären. När det sen gäller de två mest akuta problemen i Baltikum, de ryska truppernas hemtagning och de ryska befolkningsgruppernas ställning, så sa Bill Clinton idag både det som de baltiska presidenterna ville höra och det som Boris Jeltsin ville höra. Clinton lovade, som han sa, att med fast hand knuffa Jeltsin i riktning mot en fullständig truppreträtt, alltså även från Estland, när han träffar Jeltsin i Neapel på fredag. Och han trodde att en uppgörelse blir klar, inte minst tack vare fler amerikanska dollar för bostäder till hemvändande ryska officerare. Men Clinton sa också att båda sidor måste bjuda till om truppfrågan ska kunna lösas. Ryssarna i Baltikum måste mötas med en tolerant och öppen attityd för att kunna integreras i de nya självständiga staterna, sa Clinton. Med adress till de politiska krafter i Baltikum som vill ge igen för 50 års sovjetisk ockupation med hårda medborgarskapslagar riktade främst mot ryssarna.
Tack, Stig.